Och en hel del saker har faktiskt blivit bättre sedan datorn kom, tycker Britt.
Internet är heta linjen för datorer.
Här är ett exempel som kan bli verklighet i framtiden.
World Wide Web.
Och en hel del saker har faktiskt blivit bättre sedan datorn.
En 14-åring skapar en Paris Hilton-karaktär, slår ut konkurrenterna, härdar ut mot näthatarna och blir bloggvärldens svar på Zlatan. Isabella Blondinbella Lövengrip har kommit att skapa ett företagsimperium med bloggen som bas. I den här intervjun med Internetmuseums Jörgen Lövenfelt berättar hon om hur hon fann manusinspiration från tv-serien Rederiet, hur blogginläggen analyseras i detalj och om hur jobbet ibland orsakar Truman Show-vibbar.
Isabella Lövengrip, den som går in på blondinbella.se idag kan hitta inlägg om hur man gör för att trivas på jobbet, hur man maximerar sin lägenhetsförsäljning. Eller så ser man bilder från så här familjemys med Annie Lööf.
Ja.
Men om man scrollar ner liksom på sajten och går allra längst ner så, och klickar på sida 907, så kommer man till den 27 september 2005.
Mm.
Det allra första inlägget på bloggen. Och då är du 14 år och du skriver att du har startat en blogg. Du ska på någon fest och så har du haft håltimme och så ska du hänga med någon kompis på Lidingö. Och mellan det inlägget och de här sista inläggen så kan man skildras i princip hela din uppväxt, hela ditt vuxna liv.
Mm.
Hur kommer det sig att du har valt att göra så här? Att liksom ha med allt?
Ja, nej men det här är ju en... Från början så var det ju en dagbok på nätet. Mm. Att berätta hur dagarna såg ut som tonåring. Det var hemmafester och... Sen fanns det ju också en sida av mobbning som jag inte valde att skriva. Som jag också gick igenom där. Och då var det här att få bara skriva om de roliga sakerna i bloggen blev väldigt viktigt. Men så småningom så blev ju bloggen också till ett jobb. Så att det har varit viktigt för mig att spara hela bloggen och låta allting vara kvar. För att det är ju liksom min historia. Och jag personligen tycker att det är väldigt kul att kunna gå tillbaka men jag fick första gången som mitt hjärta blev krossat och jag var 16 år med min första pojkvän. Man kunde liksom första lägenhetsköpet och kunna läsa alla sånt här. Det är otroligt kul.
Brukar du göra det? Gå tillbaka? Alltså.
Ja, men ibland så där. Nu har jag haft ganska mycket vakennätter med två små barn. Så ligger man där och försöker få dem att sova. Och då har jag kunnat gå in i arkivet ibland och titta. Och det har varit såna här stora händelser. Första AB startades och kunna följa sånt. Det är jättekul.
Annars är det ju ganska många som skulle tycka det var ganska skönt om de slapp bli påminna om det. De gjorde det när man var 14-15 år och liksom varenda dag så här, följa sin dagbok. Så.
Ja.
Och alla kan se det. Liksom.
Men jag kan liksom inte stänga ner eller radera, utan jag är ju ändå stolt över de här åren. Jag är verkligen det. Och man kan se kommentarsfältet, de ökar antal kommentarerna. Och det är otroligt häftigt att ha hela sin tonårstid arkiverad. Fast ibland känner jag mig som han i Truman Show. Man bara knackar på rutan och lämnar livet.
Ja, men så måste det ju vara.
Ja.
För alla kan ju följa dig fortfarande. Vad du är. Liksom. Men är det samma läsare?
Inte alls. Från början så följde läsarskaran mig i ålder. Att när jag var 15 så var läsaren 15 också. Men sen har jag levt mitt liv liksom, som en motorväg. Det har gått väldigt snabbt med allting. Jag är ju 25 år idag och har två barn och gift och drivit ett antal bolag. Och då kan inte den här typiska 25-åringen kanske känna igen sig längre. Utan det har blivit de kvinnor som är intresserade av det här kombinationen av att vara småbarnsförälder men också tycka om att driva företag och brinna för det. Och den kvinnan sträcker sig upp mot liksom 40-50. Så att en genomsnittskvinna idag som följer min blogg, hon är 30 år och väldigt många har barn. Så det har blivit en skara som är 10 år äldre än vad jag själv.
Vad hände med de här andra då? Som hängde med från början?
Ja, många har ju faktiskt hängt med i 7-8 år. De har själva vuxit upp och blivit en äldre person, vilket med mig då. Men jag har också fått otroligt mycket nya läsare. Den dagen som jag födde min första son, då jag låg in och kämpade på förlossningen, då hade jag 2 miljoner läsare. Och många av dem har stannat.
Men hur har du gjort då för att förnya det? För att gå från liksom, en vanlig blogg till mer... Ja, du har ju ett mål med bloggen nu liksom, som är väldigt tydligt. Hur har du haft någon tanke? Liksom, hur ska jag rikta in mig på den här målgruppen?
Nej, men det viktigaste är ju att hålla sig intressant. Att sticka ut. För det har ju funnits, jag tror jag läste någonstans att vi hade 500 000 bloggare i Sverige 2010. Och det är otroligt många. Och ska man synas och höras i det här bruset så måste man verkligen ha någonting personligt. Och i vår tid så, när alla andra kanaler kommer fram som Instagram och man lägger filter och ska försköna ens verklighet, så har jag valt att ta den approachen att jag är väldigt ärlig med att så här kan det se ut när man stressar och det är kladd, barnen kräks och jag ska iväg på ett möte. Och att, jag bjuder verkligen på mig själv och visar den här vanliga mamman. Det värsta jag vet är när en karriärskvinna som ska ha klackar och ska ha barnen på höften och säga jag klarar allt och så har bakat bullar samtidigt. Utan för jag är helt ärlig och det tror jag kvinnor uppskattar. Att jag är en helt vanlig person som kommer från ganska bråkiga förhållanden och ändå har jag lyckats.
Ja, men vi kan komma in på det, tänkte jag. För när du startar bloggen 27 september 2005, så vem är du då? Vem är Isabella som startar bloggen?
Det är lite sorgligt faktiskt under den här perioden. För jag växer upp i Järfälla, Jakobsberg. Så höghusområden, ganska liksom ruffigt. Men min pappa flyttar in till Vasastan. Han är jurist och det börjar gå ganska bra för hans egna firma. Och i sin tur då får jag byta skola. Så det blir en klasskrock att få gå med Vasastans barnen. De åker inte bara skidor på vintern utan ska åka till rätt skidort. Just. Och jag lär mig alla franska namn och allt vad det innebär. Och det var ganska svårt där, kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg att jag hade liksom helt fel manchesterkläder och det var bara fel alltihopa. Och blev väldigt utstött i klassen. Kunde inte hänga med på de här lyxiga grejerna, kunde inte uttala vissa saker rätt. Höll med gaffeln i fel hand i skolan. Och sen fick jag också akne, vilket har varit tufft. Det blev en ganska tuff mobbning under de här åren. Men jag har alltid varit en stark tjej och tänkte att då går jag med i Moderaternas ungdomsförbund och träffar kompisar där istället. Och så där. Jag är en sån här person som klarar mig. Men då, när jag kom hem från skolan så hade jag läst en artikel på Aftonbladet hur man startar sin egen blogg. Och det var lite grann hur man, sin egen dagbok på nätet. Det var lite den termen som man pratade om. Och då var det blogg.se som var ett tips då, att starta bloggen här, ett verktyg. Så jag var lite ledsen så där efter skolan, kände mig ensam och reggade bloggen. Och då skulle jag bestämma vad bloggen skulle heta. Ett nickname. Och då var det just Godis Bella som jag hade bestämt mig för. Det kändes liksom helt rätt. Men så var det upptaget och då kom det lite sådär förslag upp som poppade upp. Och då var det Brunett Bella och Blondin Bella och sådär. Ja, men Blondinbella blir bra. Och så adressen var då blondinbella.blogg.se. Och där bestämde jag mig för att försöka liksom hitta ett annat liv. Försöka hitta någon kontrast till det. Alltså hitta ett fejkliv som kunde ge mig lite luft och andrum när det vanliga livet var ganska tufft. Så mycket av det här i början, att jag låg på fester och sånt, det var inte sant.
Nej, men det allra första inlägget, då är det ju bara... Det är mycket name-dropping och olika fester som du ska gå på och det är någon på någon klubb och du jobbar i baren.
Och... Jag tror inte mycket var sant där och då. Men det är ganska uppfinningsrik tycker jag nu i efterhand.
Jag vet inte hur många av kommentarerna som kommit långt senare, men det var ju väldigt mycket kommentarer på det första inlägget.
Liksom. Ja, men det var jättehäftigt. Så det blev en form av andrum för mig. Och sen så kommer jag också ihåg då, i och med att jag var med i Moderaternas ungdomsförbund, att de bad oss att skriva insändare i tidning för att kunna påverka. Och jag skrev insändare i tidningen, men de kom ju aldrig igenom. De var ingen som godkände de liberala åsikterna som var ganska extrema. Så då var ju också bloggen ett sätt för mig att kunna liksom få ut mina åsikter. Och det var väldigt häftigt som tonåring att kunna känna att man har en egen arena att få ut sina åsikter på.
Men hur såg bloggvärlden ut då när du startade bloggen? För det här var ju inte den första bloggen. Liksom,
nej, Alex Schulman var innan mig, vet jag. Jag tror han var precis något år innan. Det var väldigt nytt. Jag kommer ihåg att man pratade just om att ha en dagbok online. Många av oss hade haft Lunarstorm och Playahead innan, community-sajter, där vi hade skrivit dagbok innan. Så att ha den här online-dagboken som faktiskt var öppen var någonting som jag kände till innan. Och redan
men då var det ofta med nickname.
Ja, absolut. Så att jag fortsatte helt enkelt bara. Men det var Det var väldigt litet, men det var just att nu kör jag en dagbok online. Och det dröjde nog först 2 år till innan jag upplevde att det hade kommit som någon form av boom i Sverige. Att media började skriva om det. För jag minns när jag var 16 eller 17 och bloggen hade blivit värderad till 5 miljoner kronor om man lyckades fylla det med annonsintäkter. Och jag satt på ett plan och jag skulle åka ner till Göteborg och vara med i debatt med Janne Josefsson. Och jag kände, och jag var på omslaget av någon tidning där det stod att Blondinbella drar in miljonerna. Och då kom jag ihåg att folk började tänka så här, blogg, kan man tjäna pengar på det? Det är bara en lite konstig hobbyverksamhet. Eller en dagbok.
Men visste dina föräldrar om att du hade startat den här bloggen? Blev det någon grej direkt?
Det enda jag kommer ihåg att de var skitförbannade över hur mycket tid jag satt framför datorn. Det var det. Jag fick kämpa för att de inte skulle dra ut kontakten. Det var ständiga bråket hemma att jag bara satt där framför. Och jag kan ju skämta om det ibland, att vilken tur att jag satt där. Så,
det... vad betyder det för dig då? Att så här, ja, internet fanns överhuvudtaget när du liksom hade det tufft i skolan och liksom inte kände att du passade.
Det var ju fantastiskt att få hitta vänner någon annanstans. Det är ju så, istället för att liksom, de var uppvuxen då i stan, att gå ut på gården, det var ju bara betong. Alltså, att kunna gå in på nätet och hitta vänner över hela världen och skype, eller inte skypa med folk, MSN, prata på MSN med människor och hitta folk och kompisar, likasinnade, i mitt fall då inom politiken. Det är otroligt häftigt och det är fortfarande häftigt. Man pratar om mycket att folk känner sig ensamma idag när allting är så online och man når allt och alla, men jag har en helt annan bild av det. Jag tycker att man kommer nära varandra på ett annat sätt.
Hur började bloggen utvecklas ändå efter att så här, du hade skapat, jag hörde en podd med dig när du så här, beskrev det som att du hade tänkt på Paris Hilton när du skapade din karaktär och sen byggde upp det här liksom, den här såpoperan nästan då.
Ja.
Men hur gick det till för att det skulle liksom, folk måste ju titta också för att det ska kunna vara en såpopera liksom.
Jag tror att bloggen blev så extrem för att jag skrev om så mycket champagne och päls och Stureplan och äldre killar och sen till slut så blev det lite grann, jag började leva så också. Jag kommer ihåg när jag var 16 och hade en pojkvän som var 27 och det var jättekonstigt liv allting. Det blev så som jag hade
sett. Du blev Blondinbella.
Ja, jag blev henne på något sätt och det blev så extremt och sen började jag tjäna pengar också. Jag kunde ta ut en lön som 16-åring, vilket är ju helt otroligt. Så att jag tror att folk hamnade på bloggen för att det var så extremt på den tiden och för att vara så ung. Men sen började jag förstå att det här, jag kan ju faktiskt få en annonsintäkter här och satt själv och började ringa runt till bolag som, och fråga om de ville annonsera.
Men var det någon särskild händelse som gjorde att du fick liksom massa besökare? Eller liksom var det media som uppmärksammade? Eller liksom...
Jag tror att den här artikeln i Dagens Media, att när de värderade bloggen, det tror jag bidrog absolut till att andra nyfikna personer som inte bodde i Stockholm här hittade mig.
Men jag kommer ihåg att det var ju väldigt mycket snack om bloggerskor generellt. Sådär. Mm. Hur kände du? Att, liksom, vilka var ni? Kan du berätta? Alltså,
jag hamnade i ett fack som... Jag tillhör inte det facket egentligen, men vi var ju ett gäng modebloggerskor. Så gick vi ju i media. Och det var ju jag och sen är Kinsa, som fortfarande är otroligt stor framgångsrik, fantastisk tjej. Kissy, man känner som heter Stina Lee på den tiden också, så kommer jag ihåg som jag följde. Ja, det är svårt att komma ihåg alla namn. Men vi var väl ett tjejgäng och just det här modeblogg var väl det första i Sverige. Att ta en bild på sig själv, dagens outfit och jag har ju alltid haft en mer livsstilsblogg. Och det är någonting som jag har fått kämpa med lite grann i mitt varumärke. Att jag inte är en modebloggstjej som skriver om läppglans utan jag är lite mer bred.
Men det finns de som tror det kanske? Att,
ja, absolut, att det är... absolut fortfarande. Ja.
När du gjorde de här inläggen, visste du hur du skulle skriva, var du skulle skriva, när du skulle skriva det, liksom redan tidigt?
Alltså, testade. Jag tycker det är väldigt roligt med så här sociala experiment och få igång åsikter. Och just det här att beröra. Jag tittade mycket på tv-serier som allt från OC till gamla Rederiet. Att få se så här, hur kan serier hålla på i så här, över 10 års tid? Det hände inte så mycket saker, men tittarna stannar fortfarande. Och det var lite det som jag började försöka bygga upp på bloggen. Att hitta vissa grejer som blir igenkänningsfaktorer. Men är man borta från bloggen i 3 månader och kommer tillbaka, så ska man fortfarande känna igen sig. Det måste finnas en vardagsbas där folk blir lite hemma i mitt liv. Man har koll på hur hemmet ser ut, vilka jag umgås med, vilka frukost jag tycker om att äta. Och det blev väldigt tydligt när jag började resa lite. För att jag var utomlands och besökte häftiga städer, så sjönk besökarna. Men när jag visade min frukostmacka med ägg och kaviar, så höjdes det. Och folk älskade det här vardagliga. Och det är därför folk älskar att kolla in i varandras köksfönster när man går på promenad, eller hemmet är så populärt. Så jag märkte att så mer vardaglig jag kan vara, desto större blir jag. Och inte för mycket.
Hur tidigt märkte du det här?
Ja, men det var nog där 17. Jag började märka att min karaktär Blondinbella var inte så populärt längre. Mm. För att folk måste kunna känna igen och kunna relatera till en person som man följer. Den här Blondinbella-karaktären, Paris Hilton, det blev för lång distans från den här vanliga tjejen i en stad i Sverige. Och när jag då tog steget att börja lämna karaktären och visa vem jag var istället, så fick det en otroligt större effekt. Just för att folk vill kunna relatera till någon. Samma tjejproblem, pojkvänsproblem, och vilken klänning ska jag köpa?
För det här är ju något som jag tror att nu 2016 så väldigt många svenskar kan relatera till. Nu när man instagrammar till exempel, så ser man så här, okej, jag lägger upp den här bilden. Då får jag 20 likes. Men lägger upp den här bilden på mitt barn, då får jag 40 likes. Medan du då,
Jag lärde mig det där direkt. Liksom. Jättetidigt. Och jag tänkte också det, att om jag lägger upp 5 inlägg på en dag, så ska varje inlägg relatera till en viss typ av målgrupp. Att läsa man första sidan på min blogg, så ska man, oavsett om man är man på 40 år eller en tjej på 18, alla ska hitta något inlägg som man kan relatera till. Alltså man behöver inte tycka om det, men något inlägg ska skapa en känsla hos dig, så att du ska vilja kommentera.
Men det är ju lite som en så här släktkrönika, en väldigt, väldigt lång roman, så här, din blogg ju.
Ja, det är väl 1000 sidor eller vad det var?
Ja, 907 sidor. Ja. And counting. Men just det här att ha olika trådar, eller som röda trådar som löper genom hela historien här. Mm. Liksom, förstår besökarna och läsarna det, tror du?
Ja, men det tror jag. Det finns ju olika, jag kallar det för nycklar som jag hoppar mellan. Att det är en, liksom, idag är det förälder, det är företagande, det är lite så här självkänsla, pepptips. Så jag cirkulerar ju kring i stort sett samma ämnen. Och så kommer det ibland ett debattinlägg att jag tycker till om feminism eller någonting som är på agendan. Så det går inte bara att skriva längre för att det är kul, utan det måste finnas en struktur bakom.
Hur länge har du känt att det här är ditt jobb? Liksom? Eller när förstod du att så här, det här, jag kanske inte ska bli jurist till exempel, eller något annat, så här, utan det här kanske är grejen? Fanns det någon som...
Ja, nej men jag ville ju bli jurist från början. Det var ju det, och försvarsadvokat. Men det var nog under tonåren där, under gymnasietiden, som jag insåg att jag kommer inte ha tid att plugga. Det går inte, jag måste hoppa av skolan, det funkar inte. För det blev så många bolag runt omkring. Men sen i 10 års tid så har ju bloggen varit min största inkomstkälla. Och det är klart, men jag har alltid sett det, inte speciellt långvarigt, utan jag måste hitta andra projekt runt omkring, för jag vet aldrig hur länge bloggen kommer att vara aktuell. Så att jag tar verkligen inte för givet att jag är så stor. Men idag så är det, bloggen är ett bolag, och vi är ett gäng bakom personer som sköter det. Det är, man kan köpa inlägg hos mig. Det är det som är själva...
Och så sponsrade.
Ja, och det finns varje inlägg, varje plats, alltså tid. Måndag klockan 9:00 jämfört med torsdag klockan 4 har helt olika priser vad de två kostar. Så att det finns ett pris på varenda tid och klockslag och dag i veckan och vilken dag i månaden, om det är 25 eller och sådär. Så att det finns en lång sådär. Det är ganska komplicerat idag. Det är en stor business.
Ja, där leder vi faktiskt osökt vidare till en, så här, där i början där. Alltså år 2004 så tyckte Computer Sweden att årets ord var blogg, 2004, ett år innan. Och affärstidningen Attention, de hade liksom ett omslag där bloggarna beskrev som punkare. Liksom att man är oberoende, man kan göra vad man vill. Det är en bit ifrån det här strukturerade som du beskriver. Och jag ser väldigt många svenskar har erfarenhet av att blogga, alltså själva. Jag minns, alla mina kompisar bloggade. Jag bloggade. Alla gjorde det. Och det var fritt. Mm. Kan du, ja. Saknar du det på något sätt?
Nej, men, nej absolut. Men alltså på samhällsnivå så förstår jag att man ser det som det här fria. Att man utmanar journalister och tidningar och tredje liksom, riket om man ska säga, med makten och så. Men för mig personligen så såg jag det här som en möjlighet. Att kan jag gå in här i den här branschen och strukturera upp och analysera vad funkar inte. Så kan jag liksom bli störst och bäst på det. Det är ju så, alla tycker helst att spela fotboll, men Zlatan går inte ut och bara kör. Utan han har en jäkla strategi bakom allt han gör och hur han tränar. Och så tänker jag också.
Men inte först, från första inlägget?
Nej, men inte så. Men från att jag var 16-17. Och det är ändå 9 år nu.
Men hur många var det som besökte din, läste din blogg då ungefär?
10 000 per dag. Och, sånt.
Och då insåg du att du har något som...
Jag har någonting här. Jag har absolut. Och man behöver inte vara jättestor, men... Man måste förstå värdet att man har någon som går in och tittar på en. Alltså vad är värdet av 10 000 läsare om dagen? Och då tyckte jag att det var ett värde.
Jag tror inte så många vet att du är så analytisk.
Nej.
Att man tänker att ja, men man skriver lite grann.
Och det är ju fantastiskt om man tror det.
Ja, men det tror jag nog att särskilt folk som inte läser bloggar. Jag tror att jag märker att dina läsare till exempel, de och ganska mycket bättre koll än vad de som inte läser bloggar har. De påpekar om det inte står att det är sponsrat inlägg till exempel i kommentarsfältet direkt där. Skriv sponsrat inlägg. Så att de vet, de har koll på läget. Men sen hur... Vad är nästa steg i analysen? Har ni en sån här framtidsplan för hur ni ska liksom...
Bygga upp
det. Ja, bygga upp och förbättra.
Nej, alltså det är ju både kortsiktigt så handlar det om att de bolagen som... Alltså det har ju varit otrolig eftersläp just i annonsmarknaden. Vilket är en bransch som jag tycker är väldigt intressant. Att stora bolag har ofta lagt sina stora budgetar på traditionell press, tidningar och media. Medan man har lagt en lite pytteliten budget och tänkt att strategin online inte är jätteviktig. Men någonting kan vi göra, köpa någon kampanj eller någonting. Och nu börjar man komma mer och mer att man börjar bara ha sin strategi och marknadsföring online. Och jag brinner för att göra riktigt bra samarbete med de här bolagen. Att när de köper ett inlägg hos mig, att det blir genuint, att de får massa nya kunder, att det är hög konvertering. Så det är någonting som jag tycker är jätteviktigt att jobba på. Det här är en helt ny typ av bransch, hur kan man jobba så. Men långsiktigt så är det ju att etablera mig mer utomlands.
Just det. Du har ju en internationell version också av bloggen.
Mm.
Ja, vem, är det du som skriver den?
Nej, vi har 2 personer som delar på den tjänsten. Eller de har varsin tjänst. Ja.
Det är jättehäftigt. Hur länge har du gjort det?
Sen årsskiftet. Mm. Det är jättehäftigt. Så de jobbar jour och sitter och väntar på att mitt inlägg kommer. Och sen översätter de. Och vi har inte så många läsare idag. Men vi har 10 000 om dagen.
Det är ju ganska mycket ändå. Med tanke på att det här är personer som... Förmodligen då inte har läst det tidigare.
Nej, så att om 10 år så är jag störst i världen också.
jag tänker vi hoppar tillbaka lite i tiden här. För i början så är det så att bloggar, det är privata bloggar. Liksom. Mm. Men det är som vanliga människor som sitter och skriver. Mm. Men sen plötsligt så börjar du bli en offentlig person.
Ja.
Och även börjar bli granskad som en offentlig person. Sen börjar syna dina finanser. Kollar om du har köpta inlägg till exempel.
Fick revision första gången jag var 18.
Och som, hur påverkades du av det? Och även i skolan antar jag att alla visste vem du var.
Mm.
Ganska snabbt.
Ja. Det var tufft, verkligen. Att bli så synad. Och jag kan också uppleva att både Skatteverket, Konsumentverket, Reklamombudsmannen. Alla har varit extra hårda mot mig också. För att jag har varit störst och... syns mest på något sätt. Men jag har alltid tänkt att sköta mina kort snyggt. Och det är väl därför det är så bra att det inte bara är en liten blogg utan jag gör allting ordentligt. Att jag har alltid drivit bloggen sen som ett aktiebolag till exempel. Då är det väldigt lätt att gå tillbaka i bokföringen och se. Och sen gällande att vara offentlig. Jag har haft en ganska bra inställning till det. Det är ingenting som är så viktigt för mig utan jag har bara kommit med på köpet.
Men du är ju så van också. Från 14 års ålder har du ju varit mer eller mindre offentlig.
Ja, det är klart att det finns en baksida med det också. Med knäppa människor som har liksom hittat hem till en. Och det var lite svårt med relationer kan jag tycka. Men jag vet inte, jag har aldrig drömt om det här offentliga livet. Jag märker inte ofta sa det. Så när mina folk kommer fram och vill prata med mig, då är jag så här, jaha, vill du veta vad klockan är? Ja, nej, du vill ta en bild på mig. Lite så här, att man, jag glömmer bort det oftast.
Men hur påverkades du av att, ja, men att folk hade åsikter om dig och så?
Alltså
att, att det var så fritt fram. För offentliga personer får ju fråga kungen liksom.
Ja.
Folk har åsikter.
Ja, men det var märkligt. Precis, i och med att jag inte var 18 än. Och folk kunde ägna ledarsidor åt mig. Och man pratade om det här fenomenet blondinbella. Och hur jag förstörde en generation med konsumtionshets. Och, ja, men det var väl lite tufft. Det var många journalister som var väldigt hårda mot mig. De var ju hårda mot den här tonårstjejen. Samtidigt så förstår jag att det här var ju ett... Det var ju så otroligt stort. Det här är ju ett fenomen som är... Jag vet inte vad jag ska säga.
Ja, men hur kommer det sig, tror du, att det var just du då? För att det fanns ju massa bloggar. Alltså, så frågar man 10 personer på stan.
Mm.
Säg en bloggare.
Mm.
Så kommer, om de vet någon bloggare, så kommer 9 av dem svara på Nibella, tror jag.
Ja.
Hur kommer det sig att det blev så, tror du?
Det här paketet, du blond, tandställning, muffare, spelade på att jag hade en lite finare uppväxt och gick runt med en fin väska. Mm. Så det var så mycket som stack, som retade upp människor. Jag liksom kunde pricka in varenda grej som retade människor. Så plus att jag började tjäna pengar på bloggen. Jag tror att det blev för mycket för människor.
Jag tänkte prata också lite om det här med... Så att först var det ju fritt, kommer jag säga, alltså, som blogg.se. Du bara skapade ett konto och sen så var det igång.
Mm.
Men sen så startade just en massa plattformar. Det är ju vad som verkligen har hänt i bloggvärlden. Så där. Bloggportalen startades redan innan som Sigge Eklund startade.
Mm.
Och som Aftonbladet köpte. Och sen så har vi liksom G-Life, Spotlife, Devote och nu United Influencers som du skriver för nu. Så hur har det påverkat bloggandet, tycker du? Att det finns någon annan som har en åsikt?
Nej, men det har hjälpt till att visa att den här branschen är någonting att räkna med. Att det inte bara är modebloggstjejer som tar bild på sig själva och vad de äter. Utan att vilken otrolig... framgångssaga det är och vilken viktig liksom, mediaplats det är för bolag att synas hos. Så jag tycker att det har hjälpt till att höja statusen på bloggvärlden. Att det finns ett större bolag bakom som hjälper till med avtal och förhandling och försäljning och sådär. Så att jag är jättetacksam över det.
Hur påverkar de ditt skrivande? Alltså, kan det vara så att ni har redaktionsmöte?
Nej. Och det är väl också någonting som alla förstår. Att man får aldrig någonsin vara inne hos en bloggare och peta in text. Det är strikt förbjudet.
Hur påverkar det de som faktiskt knyts upp här? Hur påverkar det deras bloggande, tror du? Att möjligheter att blogga också. Alltså, hur förändrar det bara inte minst så här, finanserna för dem?
Nej, men det blir som en arbetsplats att gå till. Precis som om du får en trygghet. Mm. Du har en inkomst varje månad. Du får kollegor att bolla tankar med. Du har en HR-avdelning. Alltså, då blir det en helt annan seriositet. Du sitter inte bara hemma i ditt pojk- eller flickrum längre. Så att det har ju gett otroligt många människor en chans, vilket är viktigt. Och hur man påverkas av det skrivmässigt så ska man inte påverkas. För att man väljer en profil, en personlighet som man inte vill förstöra. Men självklart så kräver ju de här bolagen en form av annonseringsutrymmen eller sponsrade inlägg 2-3 gånger i veckan. Så det är ju ett givande åtagande.
Men kan de säga så här att du får inte skriva om de här ämnena? För det här är ointressant.
Nej, bloggvärlden funkar inte så. Det är verkligen så. Det är likadant om till exempel då Canon kommer till mig och vill skriva om en kamera. Då säger jag så, ja, men det är jag som skriver den här texten. Jag bestämmer hur jag ska skriva om den här kameran. Ibland så kan det stå i sponsrade inlägget att jag inte ens gillar kameran. Mm. Men det kommer ändå förstå det. Och självklart så får de godkänna texten innan. Men bolagen har lärt att man får aldrig gå in och peta i det. För det blir inte bra. Vill bolaget tjäna så mycket pengar som det går och få så många besökare från den här länken så måste man låta det vara personligt skrivet.
Hoppar vi tillbaka lite igen här till när du bolagiserar Blondinbella.
Mm.
Och sen så har du startat, hur många aktiebolag?
11.
Det är fortfarande 11, jag har skrivit det här. Men jag vet aldrig om det kommit något nytt.
Nej.
För det är väl liksom det nästa steg i din utveckling, får man säga. Först trodde ju alla att du var Blondinbella.
Ja.
Sen blev du Isabella Löwengrip på något sätt.
Mm.
Hur har det påverkat liksom, fortsättningen, just det här, företagandet?
Mm.
Hur har det påverkat bloggen och ditt liv? Och liksom...
Nej, men jag är ju en entreprenör och det är det jag är idag. Och Blondinbella är ju egentligen bara ett namn på blogg idag. Och det är huvudsakligen mig som person att jag driver bolag och har mitt eget investmentbolag. Och de får följa mig i min resa. Och jag tror att det är det som gör att jag fortfarande är Skandinaviens största blogg. Att det är att jag är en småbarnsmamma som inte väljer att välja om jag ska vara hemma med barn eller skaffa min karriär. Utan jag säger att man kan göra både och. Och det är lite den tesen också jag kommer att köra när bloggen växer mer allt mer utomlands. Att visa på den här fantastiska svenska modellen. Att man kan som kvinna göra både och. Det tycker jag är någonting som vi ska sprida.
Just det, du sa det här med Truman Show. Mm. Jag vill ha mer av det. Liksom, Truman Show-känslan. Inte känslan kanske, men liksom, det är ju ändå det som du skildrar. Liksom, hemmaliv och liksom, vardag.
Att fortsätta skriva om det, menar du?
Ja, men att skriva så att det känns som att för oss som läser så känns det kanske som att man tittar på Truman Show.
Absolut. Nej, men, ja, jag vet inte om det är bästa liknelsen, men just det här att man får en ärlig bild för hur ett liv är. Det är någonting som är jätteviktigt för mig. Att inte är, när jag tar en bild hemma så är det verkligen gurka överallt på golvet och någon tar hälsa ut och barnen skriker. Att det är viktigt att det är den här sanna bilden. För att vi behöver ha mer av sånt. Ja, alltså prestationen bara höjs och folk blir stressade, så att jag vill bidra till lite mer normalt liv.
Du sa ju tidigare att det finns ju en baksida också med att vara så offentlig.
Mm.
Som näthat till exempel. När man tittar på det här första inlägget som du skrev sedan 2005.
Mm.
Jag menar, det är ju jättemånga som skriver supertaskiga saker där redan där.
Mm.
Som hur? Och sen så, jag vet att du har gjort 11 polisanmälningar om detta liksom.
Mm.
Hur är det att leva med det?
Alltså man vänjer sig med allting. Men man kan ju inte gå runt och grubbla på de dåliga sakerna hela tiden. Jag lever ett fantastiskt liv och otroligt mycket frihet och kan röra mig och så. Men det är klart att det finns de här miljonen människor, det finns ju alltid knäppisar. Men det är ingenting som tar min energi.
Jag tänker så här, man jämför med, för det här är det som det är kanske baksidan med att vara ensam och fri bloggare liksom. Att en journalist som blir hotad, det kanske inte ens hotet kommer fram.
Nej
men nu gör ju det med post och så här ibland, ja. Men inte alltid. Jag tycker det är lite svårare. Man har ju en HR-avdelning och det finns stöd- och säkerhetslösningar.
Absolut.
Men du har ju bara varit du hela tiden.
Nej, jag kommer ihåg, jag fick någon fråga någon gång. Så här, är du ansvarig utgivare? Jag bara, vadå? Ja, nej. Jag har ingen aning. Alltså, det är en helt annat sätt då. Självklart, men med den här öppenheten, alltså jag väljer ju att se det fantastiska med att ha tillgång till att kunna prata med så här mycket människor och ha direkt kommunikation. Så självklart blir det ju en kommunikation tillbaka också, det är ju det handlar om. Och det är någonting som man får ta, tycker jag. Sen självklart vissa näthat och övertramp, alltid till, det ska man alltid anmäla, och det gör jag. Men jag väljer att se det mest fantastiska med den här kommunikationen.
Men hur ser du då på polisen då? För det har väl inte hänt så mycket med de här anmälningarna?
Nej, allting har lagts ner. Nej, och svaret har varit det att du får lägga ner din blogg om du vill ha en förändring. Så det är ett sätt, en attityd att se på den här branschen. Att man måste på något sätt tåla, man ska vara i det. Men jag tycker att det hänt en stor skillnad idag. Det här näthatet var ju någonting som var...
Du var ju bland de första som fick uppleva det på riktigt.
Det var otroligt intensivt ett tag. Men sen har det hänt någonting idag. Jag tror att internet är på något sätt självsanerande också. Det märker man att får man en elak kommentar så kommer det direkt 10 stycken som försöker brotta ner den här människan. Från början så var internet väldigt anonymt. Att man var någon annan och det var lite det som var det härliga med nätet. Idag så tvingar nästan alla mer communityn att du måste ha ditt namn. Du måste regga vem du är. Titta på Facebook till exempel. Och det har gjort att idag är du dig själv på nätet mer. Och då kan du inte näthata lika mycket. Så att jag tror att det här är ett problem som håller på att försvinna.
Och det här märker du av i kommentarsfältet?
Jättestor.
Jag ser ju att du är inne där ibland också. Så du läser ju kommentarer.
Självklart, jag godkänner allting själv.
Du godkänner allt. Ja. Men du godkänner allt också? Alltså
vissa. Ja, jag tror att jag kanske raderar en om dagen av totalt 200.
Och sitter och kommenterar och så här. För vissa har ju, märker man ju, kända personer som säger i alla fall att de inte läser kommentarerna. Men de kommenterar inte, de lägger sig inte i.
Ja, men det är ju galet. Det är ju en kommunikation. Alltså, vi sitter ju och pratar med varandra. Och hela min business handlar ju på att vi kommunicerar. Så att jag måste ju svara och läsa kommentarerna och så.
Men om du bara hade fått näthat så kanske du inte hade hållit på. Och fortsatt liksom i 11 år till.
Fast det var ett tag då jag bara fick näthat.
Är det sant?
Ja, det var en sån här tid där det var liksom, majoriteten var ganska negativt. Men ibland så får man bara inse att arga kommentarer hörs mer än... Mm. Det är lättare att kommentera när man är arg än när man är glad.
Men att du
ändå
fortsatte då?
Ja, men då, jag har inte varit så brydd kring det.
Men det man får säga nu när jag läser alla kommentarer så är det ju nästan alla skriver otroligt peppiga, positiva saker.
Ja, fantastiska följare.
Att få höra det varje dag, sådana saker. Det är ju en del av sånt som vanliga människor aldrig hör.
Nej, jag är otroligt lycklig.
Att du har gjort så att jag har gjort här. Liksom.
Ja, men idag så var det någon som skrev att jag måste skicka en flaska champagne till dig för du hjälpte mig köpa ett hus till ett så här vrakpris. Typ. För jag skrev om hur man ska buda. Och så att det är ju... Vi är jätterörd ofta av det de skriver.
Ja, men hela den här nätkärleken också. Hur påverkar det dig en vanlig dag?
Det är ju otroligt. Alltså, jag lipar ofta. Det är ju jättefina människor som följer och varit med länge. Och de har varit med från att man verkligen köpte egen lägenhet till och gifte sig och fick barn. Det är häftigt.
Men känner de att de känner dig?
Ja, och det gör de ju också. De känner en del av mig. De känner mig lika mycket som alla mina kollegor.
Men du känner inte dem?
Nej.
Det är det som är skillnaden då?
Ja. Och det har nog skadat mig lite grann sådär, när jag möter nya människor. Jag vet inte vart jag ska lägga mig. Ska jag säga odd? Ska jag säga att jag har en man? Ska jag säga att jag är gift? Alltså, jag vet inte riktigt var jag ska börja någonstans.
Jag har en fråga här från en läsare som undrade hur du gör för att skydda dina konton. För att det är ju liksom, de här kontorna är ju liksom ändå det som du håller på med.
Mm.
Någon kan ju ge sig in på din Instagram och kan ditt lösenord och så plötsligt. Så.
Ja, nej, men det finns bra system för hur man ska hålla sig skyddad idag.
Har du alltid haft
skydd? Ja, vi har väldigt bra sådär, att inte kunna... Jag har haft väldigt många hackningsförsök av bloggen. Det sker några gånger per år. Och någon gång har det nog lyckats. Men det är väldigt säkert allting. Det är Fortnox.
Mm. Bra. Och när du påverkar ju väldigt mycket människor.
Mm.
Eftersom du når ju ut till väldigt mycket människor. Så hur har det varit för dig att kunna göra det? Att liksom ensam göra det? Du behöver inte skriva de här insändarna.
Nej.
Utan du når ut.
Jag behöver inte bli politiker heller. Nej. Jag drömde om att bli statsminister, men jag kan ju lika gärna fortsätta med bloggen.
Men hur har det varit? Liksom att kunna bestämma att det här ämnet tycker jag är viktigt i samhället.
Nej, men det är bra.
Det borde belysas och sen så kan du göra det.
Nej, men jag tycker det är viktigt. Till exempel, vi har haft otrolig flyktingströmning den senaste tiden. Vi har haft ett klimat av människor som är väldigt fientligt inställda till människor i behov av hjälp.
Mm.
Och där har jag kunnat sätta ner min fot och bryta ifrån. Det var uppe i Finland så gjorde man en mänsklig mur att de inte fick komma in i Tornio. Men kunna bryta ifrån och försöka liksom påminna människor om att vara mänsklig mot våra medmänniskor. Så det är otroligt att kunna göra det. Och det är viktigt. Och jag försöker använda min röst till kloka saker. Och bli lite mer snällare mot varandra.
För när du gör det nu så blir ju det tidningsartiklar om det.
Mm.
Direkt.
Mm.
Blondinbella tycker det här.
Ja.
Och då vet alla det, även de som inte läser bloggen.
Nej.
Hur ser du på det? Att du har nått den positionen? Liksom?
Ja, det är märkligt. Jag kommer ihåg när jag var stressad och skulle till dagis. Och båda barnen skrek. Och så läste jag någon notis att Moderaterna ville förbjuda tiggeri och... någon form av uppehållstillstånd som bara skulle vara tillfälliga. Och jag tweetade i stress. Och hade inte alls genomtänkt så skrev jag att nu byter jag parti. Vad gör ni moderater? Nu byter jag sätt. Det här är inte okej. Och jag skrev det verkligen helt sådär utan en tanke bakom. Av allt annars som jag ändå är ganska analyserande. Sådär. Och sen blev det verkligen en rubrik överallt att jag hade lämnat Moderaterna. Men då var jag bara tacksam över att jag höll med mig själv för några timmar senare också. Så det är ju jättemärkligt. Men jag tror att det har blivit någon form av blondinbella generation som många pratar om. Det här unga människor som då i det här fallet var väl då som röstade på Reinfeldt. Men jag jättesvårt att analysera sig själv. Det är verkligen jättesvårt. Men jag fattar inte alltid. Men jag försöker ändå ha en vett vettig ton på bloggen och försöka tycka till om vettiga saker. Och självklart, tittar man tillbaka på 10 års tid av blogginlägg, så är det massa saker som jag inte är stolt över. Massa saker som jag inte håller med om. Jag har bytt politisk åsikt och åsikter i ganska mycket sådana här känsliga frågor. Men jag är oftast, jag är en väldigt prestigelös person och tycker att det är väl bra att man byter åsikt när man blir äldre. Så att det är ingenting som jag liksom skäms över eller så.
Har du raderat några inlägg?
Nej, aldrig.
Inte den. Nej. Förutom det allra första inlägget kanske. Som skrevs 2055 samma dag, som hette Välkommen till min nya blogg.
Ja, det var nog bara automatiskt.
Ja, precis. Det var inte riktigt en inlägg. Men jag tänkte på den här artikeln i Computer Sweden när de utsåg blogg till årets ord. Då förutspådde de också 2005 och framåt att bloggarna dör.
Mm.
Och att vissa bloggar kommer finnas kvar och de förblir auktoriteter som många vill lyssna på, skriver de då. Och så verkar det ha blivit, eller?
Ja. Det är det ju så. Det är ju... Ja, nej, men så är det ju väl med alla nya medier som kommer ut. Att det ofta blir en boom där massa skriver och sen så blir det några som håller sig kvar. Det som är svårt är ju att förhålla sig till alla andra sociala medier, tycker jag. Veta hur man ska tänka där. Till och med jag som jobbar med det kan ha svårt att förhålla mig till alla andra kanaler.
För nu för tiden så är det ju att bara ha en blogg räcker väl inte?
Nej, gud nej. Nej. Det är blogg och man ska ha Instagram och man ska ha Snapchat och man ska twittra och man ska ha Facebook och man ska filma med Periscope. Och man ska köra LinkedIn.
Gör du allt det här nu? Liksom?
Jag kör inte Periscope. Jag har precis börjat med Snapchat, men jag älskar det. Twitter är lite för mycket politiskt ankdamm för mig. Men ja, så är det. Men jag har faktiskt en person som jobbar och hjälper mig med alla kanaler.
Och håller koll på kommentarer och allt.
Ja, sköter dem. Måste moderera lite grann. För att ibland så kommer det sånt som... jag är ansvarig utgivare, så jag måste hålla koll.
Men det här med informationsstress, liksom, när man har alla de här kanalerna och det
men jag
har 300 000 följare och det rasslar in.
Ja, men jag förstår inte hur en vanlig människa klarar av det. För jag är ju professionell hjälp i det här. Men det är ju otroligt. Det är ju intressant, för jag förstår ju det här att någonting som jag inte har fattat är om man inte får tillräckligt många likes på en bild på Instagram så väljer man hellre att ta bort den för att det är pinsamt att liksom ha under 30. Och så där har inte jag fattat, för jag får ju otroligt mycket.
Men du jämför inte då? Så, den här hade 50 000 likes och den här hade bara 40 000.
Det är klart, vi analyserar varje vecka vad som inte funkar och vad som funkar.
Ganska färsk statistik från just IIS som Internetmuseum drivs av visar att färre personer bloggar idag men fler läser. Hur kommer det sig, tror du, att det liksom, att
ja, men det är väl ganska, det känns som en naturlig utveckling att många testar och kör men så inser att men det här var inte för mig, men man väljer att läsa de som har blivit mer etablerade.
Vilka läser du själv? Är det några som hängt med sen?
Jag läser väldigt många bloggar, ja. Men det är allt ifrån Kinsa, Kissy till Elaine i Exvärd. Många bloggar på Mama som är Bonniers. Men det är nog de främst, tror jag. Men mycket mamma-bloggar just nu. Svårt att
men det har du inte gjort tidigare, antar jag.
Nej. Men svårt att handla om mamma-liv och så. Då älskar jag det. Ja.
Men vad är grejen då med en blogg? Om man bara... lite filosofiskt. Varför är blogg något annat än annan text? Liksom?
Nej, men det är ju det här personliga. Och då kommer vi tillbaka till den här friheten som du pratade om. Att det är inte Aftonbladet med journalister och någon som har bestämt på morgonen så ska vi skriva det här. Utan det är en egen persons reflektioner. Och folk älskar ju det här privata, att få en glimt hur någon annans liv funkar och se hur det ser ut, vad man har i sitt kylskåp. Så jag tror det är att man vill liksom in i folks liv.
Men det här med barnen då? Jag antar att du har tänkt liksom att hur du skildrar dem och så.
Det var svårt, det var jättesvårt. För allting som man har bestämt innan att så här ska det vara får man liksom bara snurra jämnt i huvudet. Att hur... För det tycker jag känns jättesvårt. Hur ska jag förhålla mig till att mina barn... Jo, för jag är inte uppvuxen med att man kan hitta bilder på mig själv på nätet. Men det, i princip så skulle man kunna hitta, man skulle kunna läsa om mina barns uppväxt och varenda steg de har gjort. Och vill man det?
Liksom.
Ja, vill innan. De det i framtiden? Att de bara blir arga på mig och säger, mamma, varför visar du inte bilder på oss för? Att det blir något som är naturligt i framtiden, men alltså jag har valt att inte göra det. Men jag har kommit fram till det här med att de ska få välja själva när de är äldre, att om de vill vara offentliga eller inte. Så att de är med lite grann på bilden, men man kan inte känna igen dem i ansiktet. Det är aldrig en ansiktsbild. Men det är jätteintressant hur det kommer vara i framtiden.
Mm. Jag läste att när du bytte från Spotlife till United Influencers så beskrev du, du kände dig som bloggvärldens Zlatan. Men till skillnad från Zlatan så kan ju du fortsätta. Han slutar väl snart.
Ja, men
hur länge tänkte du köra vidare?
Bra fråga. Nej, men just nu så ser jag faktiskt inget slut. Mm. Och det är just för att jag aldrig stannar, utan bloggen fortsätter att utvecklas hela tiden. Visst, såklart att det är lite en marknadsplats för mina projekt. Så. Men den här dialogen jag får ha med läsarna och att de följer mig i livet känns jättekul. Så att jag hoppas att jag kör när jag är mormor också.
Så när du sitter 85 år så finns liksom allting, liksom, då är det sida 9005.
Det är väl lite otroligt.
Första inlägget ska man följa hela liksom.
Ja, varför inte? Nej, men vi får se. Det handlar väl lite grann om hur barnen tycker det är. Om de tycker det är skitpinsamt.
Och barnbarnsbarnen.
Ja, men eller hur? Men just nu är de inne i, jag kommer ihåg, min son skulle gå och lägga sig här om dagen. Istället för att han ville att jag skulle läsa en bok så bad han mig ta fram Snapchat så han fick se sitt eget ansikte med en sån här hund. För det finns olika masker som man kan göra. Så att det är ju din annan generation barn. Mamma, Snapchat!
Det är det. Du är med, vi har haft en utställning som heter Datadamer på Internetmuseum där vi har lyft fram så här, kvinnliga internetpionjärer och IT-pionjärer. Och då har liksom, du haft en punkt där från 2005 att du liksom, personifierar bloggboomen liksom. Ser du dig själv som en pionjär?
Ja, det gör jag, i och med att jag var bland de första som startade. Så att, men jag tänker ju så här, jag är ju aldrig nöjd. Jag undrar hur man ska fortsätta det här. Man tänker att ska man lansera någon form av bloggförbund, någon form av fackförbund för alla bloggare. Så jag tänker ju de banorna. Tänk att ha 500 000 medlemmar på en gång. Liksom bli typ LO fast för bloggar eller något sånt där. Men jag tänker hur man kan utveckla det, för att vi är inte framme än. Nej. Alltså jag var ju bland de första, men vi i Sverige har varit väldigt tidiga på den här marknaden. Men tittar man på våra grannländer, Finland, Norge, har de inte alls kommit lika långt med sociala medier och bloggar. Så att jag är fortfarande mitt uppe i det här och vi är långt ifrån klara. Att jag ska etablera bloggmarknaden ännu mer i Sverige och i utomlands.
Och det här utomlands då? Vad tänker du där? Hur ska det liksom genomföras i praktiken? Hur ska hela världen hitta in på? Nu är det isabellalovengrip.com som de får riktas in till. Hur tänker du där?
Jag tänker på just att driva den här frågan. Att man som kvinna ska kunna ha en karriär och ha småbarn samtidigt. Och att man inte ska behöva välja. För det är verkligen inte så i alla länder runt omkring. Och att man fortsätter driva den frågan och försöka hitta andra förebilder i andra länder som också är små, eller som också är som jag och kämpar, och att försöka lyfta dem och att man hjälps åt och bildas som ett litet nätverk. Hjälpa till och inspirera.
De som är inne nu då, hur har de hittat in?
Bra fråga, det är verkligen bra fråga. Nej, men min Facebook har ju ibland så här 20 miljoner visningar i veckan, ibland 30 miljoner visningar. Och det är att folk delar, som att det expanderar väldigt mycket. Och då är det väldigt mycket folk i USA som tycker att vad är jag för konstig flur som är ung och gör allt. Jag sticker då ut lite, även fast jag inte förstår det själv, så har jag hunnit med väldigt mycket. Fast jag är ung.
Men när du tittar tillbaka då, som vi har gjort nu i den här intervjun, då har vi verkligen gått igenom från dag ett här. Hur känns det? Alltså, du sitter här och nu är två personer som sitter och skriver all din inlägg på engelska till exempel. Och hur känns det som hela den här resan att ha gjort det?
Nej, det är sjukt coolt. Det är verkligen det. Att det är två personer som översätter. Jag har en person som är sociala mediestrateg, en assistent. Så vi är ett gäng på 5 personer som underhåller den här bloggen, fast jag som skriver alla inlägg. Och det har blivit jättestort. Och just att vara störst i Skandinavien också, hållit på i snart 11 år. Det är häftigt, men jag är ju så här, hur ska jag förvalta det här? Hur ska jag finnas kvar? För att de som går om i siffrorna nu, de är ju liksom 12 år. Jag börjar bli gammal i den här branschen. Frågar man vissa stora bloggar och YouTube-konst. YouTube är det som växer snabbast just nu. Och pratar man med de stora YouTube-profilerna, de har ingen aning om vem jag är längre. De kan inte, de har ingen koll på vem jag är. Och det skrämmer mig. Vi är livrädd. Så det är någonting som jag funderar på hela tiden. Att hur ska jag utvecklas? Hur ska jag vara först och bäst? Måste jag vara störst? Och det är lite det jag älskar också med den här branschen. Online, alla sociala medier. Att det går så fort. Och man måste på något sätt bara våga springa åt ett håll och hoppas på att man gör en klok investering. Man kan lika gärna välja helt fel väg. Så då är man körd. Och jag tycker det är kul, för jag har alltid varit en väldigt risktagande person.
Men hur ser den analysen ut då, nu när du tittar på de här 12-åringarna? Hur ska du hänga med?
Jag har valt att satsa på kvalitet. Att inte behöva vara bäst överallt, utan prioritera bloggen. Även fast folk säger att det är på väg ner, så är det där jag lägger mitt fokus. Och satsa på den här just avskalade, inget filter, att visa på vem jag är. Men sen har jag också valt en ny strategi, att istället för att skicka trafik mellan alla olika sociala medier, så har jag valt att bygga upp varje konto som en liten ö med en egen slags följare. Så Snapchat ska vara en yngre följarskara. Bloggen ska vara lite äldre. Så att jag har olika strategier för alla konton. Och det ska bli jättespännande att se om det var rätt eller inte.
Okej, det var nog sista frågan då. Så stort tack för att du ville vara med här och för den här fantastiska resan.
Tack.
Ja, tack.
Tack.